Den fria viljan existerar och det gör också det förutbestämda. Här står vi ansikte mot ansikte med vårt problem, den fria viljan kontra det ödesbestämda. Vilket väldigt och till synes olösligt problem är inte detta. Och så litet man har förstått av det. Ja, så litet man kan förstå innan man fattar att människan kan finna lösningen på dessa problem, för de är många, endast genom att gradvis växa till i kunskap om Gud, men aldrig genom att pressa gränserna av sitt fysiska intellekt till det yttersta. Både ödet och valfriheten existerar för människan. Vad beträffar den individuella människan så innebär ödet en rad fysiska erfarenheter som hon måste och skall genomgå under loppet av sitt jordeliv. Den fria valmöjligheten erbjuder sig i hennes egen andliga reaktion på den serie livsbetingelser, den yttre miljön eller andra omständigheter som hennes vanliga fysiska liv består av och som i stor utsträckning styr det. Om dessa reaktioner gör hennes karaktär mildare och vänligare så blir också livet ljusare för henne. Om de förbittrar henne och gör henne hård och hänsynslös mot sina medmänniskor, så drar hon själv till sig obehagliga händelser, enligt lagen om orsak och verkan som hennes handlingar sätter igång. Här gör vi ett uppehåll för att begrunda den gudomliga kraft som genomsyrar varje ögonblick av vårt liv och varje atom i vår varelse, för att på nytt begrunda den underbara ordning som existerar och som styr naturens riken och hela naturens skapande verksamhet, som evigt animerar och utvecklar växternas, fåglarnas, fyrfotadjurens och människornas liv. Begrunda vidare denna samma skaparkraft som håller stjärnorna utan minsta avvikelse i deras banor över himlavalvet, och som är den eviga orsaken till födelse och liv, till död och återfödelse i en ständig växling, ett rytmiskt växelspel som böljar genom hela skapelsen. Fråga er sedan om ni, om någon av oss kan fatta ens en bråkdel av kraften hos den oändliga intelligens som skapar denna okuvliga livsinstinkt, och som, sedan antänt den, uppehåller den i evigheters evighet. Tänk sedan på vårt underbara gemensamma liv på jorden, ja, på era egna individuella levnadslopp, tänk på den kraft som håller er uppe genom allt som händer, den kraft som ställer er inför, och som också hjälper er genom en serie av det fysiska livets erfarenheter, avsedda att fläta in ett mönster av andlig skönhet och sanning i den väv som utgör er och varje människas inre varelse. Om ni bara ett enda ögonblick kunde få en glimt av dessa hänförande och fullkomligt sköna varelser, som lever så harmoniskt och i en så upphöjd frid i de himmelska sfärerna. Om ni kunde skåda skönheten i deras ansikten och gestalter så skulle ni få ett begrepp om Kristus medvetandets underbara livsström, som varit i verksamhet under eoner av tid och under många återkommande existenser för att slutligen frambringa varelser av en sådan strålglans. Kom då ihåg att varje människa steg för steg övas och utvecklas på samma sätt, att också hon ständigt är i färd med att skapa sin egen fuleländning och väcka till liv sin gudanatur. Tänk endast goda tankar. Varje positiv strävan som har sitt ursprung i människans förstånd, vilja och själ, varje handling, varje erfarenhet, från den minsta till den största, bidrar till att skapa en sådan människa som denna. När det går upp för ens förstånd att något sådant som detta kan förverkligas, då blir man förfärad. Förfärad blir tanken på den otacksamhet och själviskhet som bor i ens eget flyktiga hjärta. Det ondas problem. I kväll tycks kraften komma med en sådan dynamisk styrka att jag nästan förlorar fotfästet och kunde virvla iväg som ett löv i vinden. Detta förefaller mig som en bra liknelse för den andens kraft som gjuts ut över jorden i vår tid. NB. Denna bok är ursprunglig, efter det som skrivs senare, överförd förut för 2. världskriget. Rune anmärkning, medan detta pågår kommer ni att få bevittna både nationella olyckor och internationell söndring. Men till sist kommer en återupprättelse av människors släktet att ske tack vare denna andliga kraft. Samma budskap gavs åt mig under mitt liv på jorden. 1859-1930. Jag kan inte annat än upprepa det och tala om att naturkatastrofer kommer att inträffa. Som en följd av detta höjer sig ur havet en stor ny kontinent där det nu endast finns en ändlös ocean. Och ett motsvarande landområde kommer att sjunka under ytan. Befallningen har utgått. Redan nu kan vi se dessa skaparkrafter i verksamhet. En människornas skall utvecklas, betydligt mer högtstående än våra dagars mänsklighet. Samtidigt med dessa förändringar kommer själva jordklotets fysiska substans att förfinas och likaså de sfärer som omger den. Ingen bestämd tid har meddelats för dessa händelser som mycket väl kan ligga i en avlägsen framtid. Men detta är en avvikelse från ämnet. Låt oss nu återvända till temat rörande de tre planen ovanför de astrala, till det första mentala planet, till det intuitiva ovanför detta och till det tredje, intelligensens eller visdomens plan. Vi har förklarat att Christian Sen som ett kollektivt samfund betraktat, hämtar sin kraft från det första mentala planet. På nästa plan, det intuitiva, dras koncentrationen tillbaka från det renodlat intellektuella. På det tredje planet, där inflytelserna från de första och andra planen fullständigt balanserar varandra och sammansmälter, har vi utvecklat ett medvetande tillstånd eller en visdom som kan kallas gudomlig. Vi måste skilja mellan intellektet eller förståndet, som karakteriserar tillvaron på det första mentala planet, och det mer omfattande medvetande som existerar på det tredje mentala planet och som vi kallar intelligens. Detta är i egentlig mening en del av den gudomliga intelligensen. Allt för många människor, tyvärr, som av sin omgivning anses begåvade och intellektuella, saknar egentligen intelligens. Från detta den gudomliga intelligensens eller visdomens plan kan vi hämta skapande kraft, men inte den kraft som på de astrala planen frambringar former, utan en förmåga som kan åstadkomma en verklig substans, vilket Jesus demonstrerade i berättelsen om de två fiskarna och fem kornbröden. På alla de plan av tillvaron som vi har beskrivit, finns ljusets änglar och mörkrets änglar. Kan ni fatta denna sanning med allt vad den innebär? Kanske har ni hittills föreställt er att alla mörkrets härskaror är nedstörtade för att leva i någon slags förnedringens avgrund, medan ljusets änglar blivit upphöjda till den högsta himlen för att sitta på Guds högra sida. Intet kan vara mer felaktigt än en sådan tanke, som under århundraden har givit människan en oriktig uppfattning både av det goda och det onda. Det är min uppgift att väcka människan till medvetande och insikt om att dessa varandra motsatta härskaror av intelligenta varelser, eller, om ni så vill, ljusets och mörkrets änglar, arbetar och går framåt sida vid sida och är beroende av oundgängligen nödvändiga för varandra. Denna sanning måste människan införliva med sig innan hon kan komma fram till en klar uppfattning om det godas och det ondas väsen. Hittills har människorna föreställt sig att det goda alltid måste stå i motsatsförhållande till att det onda. Ingenting kunde vara ett större missförstånd. Det onda är alltid ett väsentligt komplement till karaktärsdrag eller tillstånd som människorna kallar goda, och utan det ondas existens kunde det goda inte utvecklas eller finnas till. Låt oss ännu en gång begrunda ljusets och mörkrets änglar och inse att dessa båda andemakter oavbrutet arbetar hand i hand för att utveckla människans själ och för att i henne fullkomna den gudomliga intelligens som alltid strävar att manifestera sig genom alla mångskiftande former. Från den andliga verksamhetens alla plan, inbegripet det tredje mentala, meditationens och den inre monologens plan, utgår denna änglarnas verksamhet. Från detta tredje plan kan man hämta ner kraft, som när den når jorden till och med kan tränga ned till skapelsens lägre former, ungefär som solstrålarna och solenergien når jorden. Men ju lägre existensplan, desto svagare är verkningsgraden hos denna kraft från ovan. Vi har sagt att från det andliga livets och medvetandets alla plan kan man hämta kraft som kan användas, och används, av människorna antingen till gott eller ont. Tro bara inte att all andlig kraft från ovan nödvändigtvis måste vara god eller vit. Vad skall man då säga om mörkrets krafter och andemakter, de onda fienderna och förstarna från skuggornas värld som Paulus talar om, han som kände både det goda och det onda till deras verkliga inre värde, eftersom han var invigd i den urgamla visdomen. Vi kan urskilja många fall då män och kvinnor använt sådana krafter för sina egna själviska och onda syften. Tänk bara på krigsherrars och erövrares levnadshistoria, tänk på finans- och affärsmän som gjort sig själva rika genom att bringa andra människor till tiggarstaven. Är dessa tankar alltför svåra att acceptera för er just nu? Säkert inte. Tag till exempel en man som blir besatt av begär att skaffa sig rikedomar för egen vinnings skull. När han en gång väl har dragit dessa krafter till sig, drivs han vidare av något inom sig som är mäktigare än hans egen girighet. Till slut når han en punkt där han, trots sin egen längtan att sluta upp med sitt penningroferi, inte är i stånd till att göra det, inte ens om han avskyr de rikedomar som förslavar honom. Han har förlorat kontrollen. Pengarna hopar sig i en ständig ström som han inte kan hejda, trots att ingen vid det här laget bättre än han känner rikedomens börda och förbannelse. Andra exempel i samma stil är den framgångsrike författaren, skådespelaren, statsmannen och i själva verket vilken levnadsbana som helst där människor strävar efter rikedom och makt. Tag er i akt så att inte tjuvsvännen själv blir den som jagas. Tag er i akt. Mörkrets änglar är i verksamhet. Om ni så vill kan ni själva spåra upp följderna av denna mörka makt som kastar sin skugga över många levnadslopp, vilka har slutat i misslyckande och olycka. Skulle det då inte ur alla synpunkter vara bättre för världen om allt det onda kunde utrotas för evigt så att endast det goda fanns kvar? Men om något sådant vore möjligt att föreställa sig, skulle det då ens vara önskvärt? Eller skulle det ta en ände med förskräckelse? Vi för vår del kan inte inse att något sådant skulle leda till en plötsligen fulländad värld utan snarare till motsatsen. Skulle det klargöra saken bättre om ni ser för er inre syn två väldiga hjul, två ringar, två kretsar, ständigt cirklande den ena i motsatt riktning mot den andra, under det var och en liksom håller uppe och balanserar den andra som om det vore med magnetisk kraft. Ger detta en antydan om hur försynen arbetar i avsikt att vidga människans själ, att stämma den i harmoni med det gudomliga? Här misslyckades skonan då Yle delvis med att uttrycka sina tankegångar i ord. Men genom gester försökte han rita upp två ofantliga kretslopp som balanserade varandra, hela tiden i en väl avvägd rytm och därigenom i stånd att upprätthålla den moraliska balansen i världen, ungefär som centrifugal- och centripetalkrafterna håller en planet i sitt läge i solsystemet. Vi skulle vilja inpränta detta i medvetandet hos alla människor, om vi bara kunde. Det som människan kallar det onda är också av Gud. Den universella intelligens, som människan kallar Gud, innefattar i sig både gott och ont. Jag vet, att ett sådant påstående som detta måste framkalla motsägelser. Jag kan endast framställa sanningen sådan jag känner den och som jag ser den. Var och en av oss måste arbeta och sträva efter att uppnå ett välbalanserat liv, så att mörkret aldrig skall kunna övervinna ljuset inom oss, utan snarare så att det goda och det onda tillsammans, inte som våra herrar utan som våra tjänare, skall utmagisla inom oss den fullkomnade lagen med fullkomlig precision. Som det nu är har mörkrets makter fått övertaget, blivit herrar över världen. Jorden måste återställa balansen, återvinna och behålla sin moraliska jämvikt, eftersträva en väl avvägd fulländning som i sig själv är bortom ont och gott. Ty det är sagt att det goda och det onda skall vara människans tjänare, alldeles som de nu är Guds tjänare som hjälper honom att förverkliga hans fullkomliga plan. Detta är det slutgiltiga målet. Det är bara när den enskilda människan kan höja sig över sitt fysiska och personliga tankeliv som hon kan fatta livet som en häpnadsväckande helhet, se det uppenbarat som en enhet där det inte finns någon varaktig skillnad mellan gott och ont, svart och vitt. En och annan som hör detta kommer att ställa frågan. Om det är sant som ni säger, blir vi då inte berövade alla impulser som är inriktade på något gott? Vad tjänar det till för någon att försöka förbättra världen eller sig själv, om det när allt kommer omkring, inte finns någon verklig skillnad mellan rätt och orätt? Vi kan ju lika gärna lunka på i den gamla vanliga trallen om allting ändå blir bra till slut. Vi betonar, att liksom stjärnorna svävar i universum, så är också varje mänsklig själ inordnad i livets eviga kretslopp, hålls kvar därav och inom den gudomliga intelligensens alltid vakande medvetande. Det är sant, att själen har fått ett visst mått av frivilliga eller en viss valmöjlighet, så att den kan acceptera eller förkasta det goda eller det onda, men den har inte vid något enda tillfälle möjlighet att slita bandet med den högsta anden, med Gud. Det existerar alltid en dragning uppåt. Så är det, under någon tid kan själen håna, förneka eller vända sig bort från Gud, men den kan aldrig fly från honom, aldrig bryta förbindelsen med honom. Och i yttersta nöd måste den ändå underkasta sig och återvända till honom som den förlorade sonen i liknelsen. Vad händer medan själen beslutsamt kämpar emot Guds kallelse som drar den uppåt? Detta innebär att människan av egen fri vilja väljer den väg som leder nedåt istället för den som för uppåt. Märk väl, hon har inte kommit undan Gud ens för ett ögonblick. Den gudomliga intelligensens magnetiska kraft håller henne hela tiden i sitt grepp, försöker alltid förmå henne att vända tillbaka. Ändå vill hon genom myriader av överträdelser följa ondskans vägar, nedåt, nedåt. Till slut kommer dock den oundvikliga stunden för hjärtats förvandling, upprättelsen, början på den långa klättringen uppåt med blödande fötter tillbaka till Gud. Detta är skälet till att ingen människa någonsin kan undgå sitt öde, som är att uppnå den högsta fullkomningen genom att återvända till sin skapare. Ändå är det sant, att innan människan kan bli Guds like, måste hon nå botten av ondskans avgrunder, liksom att nå upp till höjderna. Hon måste passera genom det djupaste helvetet och nå upp till den höga himlen som är hennes slutliga hem. När den individuella människan fattar denna oerhörda sanning slutar hon upp med att döma någon enda av sina medmänniskor, ty då fylls hennes hjärta med glädje vid tanken på människans fullkomnade själ, det ljusa ideal mot vilket både hon själv och alla hennes medbröder strävar genom gott och ont. Då tänker hon, min broders väg är hans ensak. Min väg är min. Än sedan. Varför skulle jag döma någon? Endast längs denna väg kan människan nå mästerskapet, först genom att bemästra sina egna svagheter och brister, sedan sin omgivning och de många begränsningar som kringgärdar människolivet. Vi försöker nu nå upp till sådana sfärer av det kosmiska livet som ligger ovanför både de mentala och himmelska sfärer vi hittills beskrivit. Väsenden med det högsta andliga medvetande kan röra sig fritt upp till eller ned från sådana sfärer och ändå stå i förbindelse med människor på jorden. När en människa genom ständiga ansträngningar kommer i kontakt med sådana väsen, har hon möjlighet att motta tydliga budskap från invånare på andra planeter. Trots att människan sedan länge har försökt uppfinna instrument med vars hjälp hon kan uppfatta sådana meddelanden, skall hon till slut erfara att en sådan förbindelse kan etableras endast i hennes eget innersta och tolkas genom hennes egen andliga intelligens. Först måste människan nå fram till ett äkta broderskapsförhållande gentemot sina likar i det liv hon lever i samhället och inom nationerna, sedan till ett broderskap mellan nationerna. Först därefter kommer turen till ett interplanetariskt broderskap, som uppstår genom de interplanetariska kontakter som en gång blir möjliga när mänsklighetens medvetande höjts. Det är värt att lägga märke till att denna förutsägelse om interplanetariska kontakter meddelades nästan 20 år innan flygande tefat från andra planeter inrapporterades. Först måste vi emellertid lära oss de elementära grunderna för ett sådant broderskap. Människan lever inte alena av bröd, utan av vart och ett ord som utgår från Guds mun. Med andra ord, människan kan fulländas eller nå fram till att leva ett helt och rikt liv endast genom ständig kontakt med andliga sanningar. Vi är väl medvetna om att våra påståenden om det goda och det onda sanna väsen kommer att väcka mycken kritik. Icke desto mindre vill vi återbetona det faktum att dessa två begrepp i grund och botten inte står i så starkt motsatsförhållande till varandra som det vid ett ytligt femtedium kan tyckas. I takt med det goda skapande makt, måste alltid det ondas förstörande verksamhet finnas. Det är ju nödvändigt att förstöra eller bränna upp skräp och avfall. Så är det också i universums hushållning. Skulle vi därför inte kunna beskriva mörkrets änglar som de onda makternas personifierade framtoningar, ställföreträdare för väldiga nedbrytande krafter, uppslukande allt obehövligt i tillvarons ordning under en process som ständigt drar till sig och bryter ner ting, vanor, tänkesätt och livsmönster som blivit föråldrade och inte längre önskvärda. Vi menar således att ondskans andemakter närmar sig under en täckmantel som skyller godheten innerst inne. Eftersom de till sin natur är negativa måste de dra till sig, ur människolivet och ur universums liv, allt det som ovillkorligen måste läggas av eller förkastas. Medan det ytligt sett verkar som om de förstör, så är det egentligen inte så. Och fastän vi har sagt att de förtär, så omvandlar de i själva verket. Vi kan föreställa oss dem som ombud, vilka hela tiden är i färd med att transformera allt som är mindre önskvärt mitt ibland oss, till att bli något nyttigt och vackert till slut. Låt oss återaktualisera bilden av de båda väldiga hjulen eller kretsloppen. Skall vi säga att de föreställer Guds avsikt eller plan, ständigt stadig utveckling. Människorna kallar dessa krafter positiva och negativa eller goda och onda. Den ena andemakten är ett komplement till den andra. Båda är oumbärliga i den allsmäktiges världsordning. Lika visst som natt följer på dag och dag på natt, lika visst väger det onda upp det goda och det goda det onda. Denna omvandlingsprocess från gott till ont och vice versa är alltid i verksamhet. På detta sätt välver sig de två kretsarna vidare genom eviga tidsåldrar, eftersom deras slutmål är att hjälpa hela mänsklighetens själ att uppnå fullständig balans och harmoni. När fulländningen till slut är uppnådd, förebådar den ännu en manifestation av gudomlig skaparkraft, inriktad på att frambringa nya världar att bebos av nya människoraser. Vår Herres hus håller sålunda alltid på att utvidgas för att stå redo den dag då hans barn återvänder från sina vandringar i tid och rum. Detta är bara några exempel på att det är omöjligt för det begränsade jordiska förståndet att någonsin fatta evigheten. Vi kan bara försöka hjälpa er på traven genom att föreslå att evigheten betraktas som ett stort hjul som aldrig bromsas eller hejdas i sitt lopp. I Gud finns både gott och ont. Gud omfattar både gott och ont inom sitt eget väsen. Det är bara er uppfattning av det onda som är felaktig. Därför måste ni godta vad vi säger. Får vi framkasta den tanken att det onda så som människan ser det, snarare är hennes egen föreställning av det onda, än det onda i sig. En människa som uteslutande tänker på att göra sig själv till lags och att uppfylla sina egna önskningar lever ett själviskt och förkrympt liv, i ett tillstånd av mörker, vilket människor kallar ont. Om hon å andra sidan lever och arbetar utan att lägga undan något åt sig själv och enbart för att hjälpa och tjäna sina medmänniskor i broderlig gemenskap, då lever hon i ljuset och drar till sig ännu mera ljus genom att öppna sig för den himmelska världen. Ni förstår nog att det som söker antingen gott eller ont inom en själ bara är en spegling, bara är den verkliga människans yttre eller personliga jag, den inre människan. Skapad till Guds avbild, vet att båda är en och densamma, och att de tjänar Gud. Människan blickar ut över världen omkring sig. Hon ser mycket okunnighet, grymhet och ondska, och påstår att det är omöjligt att förneka det ondas realitet. Men hennes slutsats är grundad på falska förutsättningar. Vilka möjligheter har en människa att avgöra om en annan människa tjänar det goda eller det onda? Hennes omdöme är huvudsakligen grundat på tidens allmänt förekommande uppfattningar eller sederna i hennes eget land. Vad som under en tidsperiod anses vara gott, fördöms ofta som alltigenom ont av en senare generation eller av folken på en annan kontinent. Det återstår för oss att uppmärksamma en kategori sällan beskrivna varelser. Jag tror att de ofta omtalas som änglars likar, bevingade väsen eller de stora devorna, vilkas makt och förmåga uppehåller lagarna inom många livsformer. Devorna övervakar naturrikernas gruppsjälar, till exempel myrornas och binas, men deras revir sträcker sig utöver insektsvärlden till växternas, fyrfotadjurens och fåglarnas tillvaro, så underbara krafter står till deras förfogande att människornas värld utan dem skulle sakna det mesta av sin doft och ljuvhet. Jag talar också om födelsens och moderskapets änglar, om de milda dödsänglarna, om musikens, konstens och litteraturens änglar. Drömmer den skapande konstnären någonsin om att de själsrörelser, dessa fina utsökta vibrationer, som formar sig till musik och konst och all skönhet överhuvudtaget, härstammar från sfärer långt bortom trista jordiska dalar, från höjder bortom den mänskliga tankeförmågans räckvidd? All förandliga skönhet strålar ut från de himmelska världarna och från de himmelska väsen som bebor dem. Dessa bevingade änglar är dualer, tvåfaldiga personligheter, genomlysta av den kärlek som de hyser för varann och för hela universum. Det är i det närmaste omöjligt att korrekt försöka uttrycka andliga realiteter med ord, avsedda att beskriva materiella och fysiska förhållanden. Trots detta vill jag nu tända ett hopp hos alla människor, ett hopp, vackert och sant över allt förstånd. Jag vill låta er ana vilka framsteg som kan vinnas genom er outsläckliga längtan efter skönhet, kärlek och visdom. Om jag kunde skulle jag beskriva ett människoliv som funnit fulländade uttryck för alla de högre känslor och egenskaper som ligger dolda i djupet av hennes egen natur. Inte en enda själ existerar, vare sig hon bor i en vit, svart, gul eller röd kropp, som inte finner näring åt sig beredd i den vidsträckta andens domäner. Jag önskar att jag kunde måla en så levande tavla av den himmelska världen att den skulle mätta er längtan och uppdämda fantasi än hos varje levande själ på jorden. Om jag ägde sådana uttrycksmedel skulle jag visa fram en andevärld, hela tiden stadig utveckling och som i takt med att människan stiger uppåt öppnar sig i ständigt nya skönhetssyner och låter evigt nya horisonter hägra i fjärran. Luften blir finare och ljusare. Hela ens varelse fylls av en hänförelse som inspirerar till ständigt nya ansträngningar och nya segrar. Ett väldigt perspektiv. Vi har klarlagt för er att de andliga rikena genomtränger det fysiska livets plan och att människan medan hon ännu är kvar i sin fysiska kropp, kan verka aktivt på de astrala, mentala och andliga plan, dit hon skall komma när hon lämnar jorden. Detta leder oss fram till själva kärnpunkten i en andlig filosofi och i alla religioner som någonsin funnits eller kommer att finnas. Den grundläggande sanningen i all äldre religion består av denna kunskap om människans själ. Och denna insikt omfattar inte bara själen under den jordiska existensen eller just i det ögonblick då den går över till det osynliga svärd, utan omspänner hennes andliga liv under hela livscykeln från det hon först blev ett självständigt ego. En projektion från allt levandes majestätiska sol. Denna kunskap härstammar från tidernas begynnelse då människan befann sig i sin högsta medvetandeform. Hänvisar åt Martinus, i sista kosmiske spiral salighetsrike, rönmärkning. Och innan hon nedsteg i materiens djup, varifrån hon nu strävar framåt på sin evolutionscirkels uppåtgående kurva. Trots allt har människan dock aldrig under de tidsåldrar som gått innan denna nedgång fullföljts, varit helt utan en inre förvissning om sitt sanna väsen och sitt samband med gudomen. Livet i andevärldarna är alltid en spegelbild av människans inre tillstånd. Under hennes väg bort från Gud är detta mindre iögonfallande eftersom livsintensiteten då är utsatt för en fördunkling genom den kroppsliga formen. En solförmörkelse inträder när en personlighet byggs upp och utrustas för att möta det materiella livets vedermödor. När själen befinner sig i sin uppåtstigande fas, drar den sig tillbaka in i sitt eget väsen och återupptäcker sin egen sanna natur och den omätliga andliga arvedel som hon kan komma i besittning av. Meningen är, och det vill jag återbetona, att människan under sitt jordeliv skall utveckla det slags upphöjda medvetande genom vilket hon kan nå, och verkligen når, fram till de talrika inre planen. När hon blir frigjord från kroppens fängelse, hamnar hon automatiskt på det särskilda plan eller i det särskilda tillstånd som hon genom sin levnad har gjort sig förtjänt av. Ni inser nog att när människan nått fram till denna överblick över sin framtid, till denna kunskap om avsikten med sitt jordeliv, då blir hennes existens välordnad. Då utsätts hon inte längre för missöden, råkar inte ut för olyckshändelser eller katastrofer eller någon form av orättvisa. Folk som uttrycker olust vid tanken på kommande reinkarnationer på jorden, visar en mentalitet som inte är tillräckligt vidsynt. Det verkar som om en lucka hade fallit ner framför en del av deras andliga jag. Som om ett mörkt förhäng existerade mellan de yttre skenbara realiteterna som engagerar dem helt, och deras egen inre och djupare intuitiva kunskap om verkligheten. När man överblickar livet och närmare undersöker den mångfald mänskliga erfarenheter som är nödvändiga innan människans själ kan närma sig sin andliga fullkomning, måste man erkänna, inte bara hur nödvändigt det är att människan inkarnerar om och om igen. Utan också hur oerhört mycket varje detalj i hennes liv betyder. I den andliga tillvaron är allting lag, ordning och harmoni. För människor förnekar att man i naturens rike överallt spårar en absolut lagbundenhet. Och hur materiella dessa lagar än förefaller i sina yttringar, har de ändå sitt ursprung i ett universum av andliga tecken. Någon slump kan inte tolereras, naturen är mycket sträng mot de felande. På samma sätt går det till i de andliga sfärerna där den obetydligaste handling framkallar en exakt reaktion. Detta innebär att människans tankar är handlingar, att de blir liksom änglar på gott och ont för henne. När hon därför överblickar sitt liv från någon högre utsiktspunkt, kommer hon tydligt att inse hur förödande till sin natur dessa tankeformer är, till exempel svårmod, nedstämdhet och själviskhet, som för var och ännu är hennes andeskapelser. Jag har vidrört detta ämne tidigare.